Ja, gott folk, ska vi försöka köra igång. Jag tänkte att säga några saker först, och så vet jag om att det finns ett antal frågor. Men jag tänkte peka på några saker kring generellt kring den här boken. Det är ju en komplicerad bok, som man ju märker när man läser noggrant, som ju flera av oss har gjort, de flesta av oss har gjort. Den är sammansatt och paradoxal och motsägelsefull, och samtidigt är det en bok som paradoxalt nog har blivit kanske en av de allra viktigaste böckerna i den freudiska produktionen. Och det är hans näst sista bok, kan man säga. Hans sista bok är Moses och monetismen. Men, och Das Unbehagen in der Kultur, får man nog säga, är den näst sista boken. Sen är det, med däremellan skriver han ju artiklar och längre artiklar och kommentarer på olika sätt. Men som bok betraktat är det den näst sista boken. Och en fråga som jag tänkte att vi skulle kunna diskutera, och jag ska försöka peka ut några inre motsättningar. Och om man ställer sig följande fråga: vad har Freud i den här texten att säga om samhället? Och då kan man ju säga att han har en tankelinje som består i att restriktioner, begränsningar som moralen och religionen pålägger människan, är någonting som bidrar till obehaget i kulturen. Och som bidragit till att människor vantrivs. Genom att det finns hämningar, förbud, gränser, och att vi måste underkasta oss saker och ting som gör att vi mår sämre eller plågas mer eller vantrivs mer. Och då är ju i linje med det en fråga som man tänker sig, och som ju ligger i någon form av inre logik. Tänker han sig då att ett samhälle A, som har funnits, där det har varit mindre restriktioner och mindre begränsningar och mindre lagar, att det skulle ha varit ett samhälle med mer lyckliga människor? Det är ju en tänkbar tankestruktur som kan väckas utifrån det, den ståndpunkten. Och då är svaret på den ståndpunkten: nej, det tänker han inte. Det har aldrig funnits något samhälle som har varit bättre med avseende på tillfredsställelse, eller om vi ska använda ordet lycka, för människor. Han pekar ut en annan sak som han, och som är en av de få passager där han tar upp, kan man väl säga, den marxiska väsentliga frågan om egendomen och egendomens betydelse. Och han tillstår ju där att han tror att det faktum att egendomen är privat leder till en form av orättvisa och till en form av vantrivsel. Och då är nästa fråga: tror han på att avskaffandet av den privata egendomen skulle göra människor lyckliga? Svar: nej, det tror han inte på. Så att utan, och då kommer då den andra tanken, som ju finns inskrivet i själva texten, och det är att det som osynligt, som man kallar det i den här texten, kallas dödsdriften, och det som synligt kallas aggressiviteten, den är genetiskt inskriven i människans natur. Det finns inga möjligheter att tänka sig, så som Freud uppfattade, en människa utan dödsdrift, utan aggressivitet och utan, skulle man väl i förlängningen kunna säga, hamna i någon form av rivalitet i förhållande till den andra. Och därmed så är det inte heller någonting som kan förespeglas från Freuds utgångspunkt genom avskaffandet av egendomen. Så att det finns en form av tankestruktur där han lyfter fram någonting, analyserar någonting, konstatera någonting, spekulera över någonting, och samtidigt så blir det ur en synpunkt inga slutsatser betydelsen något lösningsfokuserat. Det är en analys som är ytterst begränsad med avseende på lösningsalternativ. Och det tror jag är rent generellt sett svårt för vad man kallar det så, politiska filosofer, att avstå ifrån någon lösning. Och man kan säga att den här texten, liksom det freudska verket, har ju, och som jag tror att grogrunden till det finns bland annat i den här boken, har ju lett till att i den psykoanalytiska historien och i den psykoanalytiska rörelsen så finns det väldigt mycket, eller väldigt skiftande politiska tolkningar. Man har inom psykoanalysen allt ifrån, får man nog säga, åtminstone konservativa politiska inriktningar till marxistiskt inspirerade psykoanalytiker, eller psykoanalytiker som har velat förena marxism med Freud, och psykoanalytiker som har försvarat mer konservativa positioner. Det är ju en annan sak, som till exempel en person som också, för att peka på det icke-lösningsfokuserade, en person som Peter Gay pekar på. Ibland skulle man ju kunna tänka sig att Freud var, till exempel i den här kritiken, var konservativ och försvarade till exempel ett tidigare bestående samhälle. Men det är han absolut inte heller. Han är inte heller till exempel en anhängare utav Burke och konservatismen. Så att kvar finns en text som lämnar oss utan svar och som innehåller mer frågor än svar och öppnar upp för skilda tolkningar av olika slag. Och det är ju en specificitet. Samtidigt som det också i den här texten finns han, och där får man väl tänka sig, och som man ju generellt sett måste göra kanske när man läser människor, läser texter, att det är olika nivåer. Han har ju en retorisk fråga som jag mycket väl kan förstå och som är ytterst begriplig, nämligen han undrar, när ska vi äntligen bli pacifister? När ska vi upphöra? Och då kan man säga, ja, käre Freud, ska vi lyssna på vad du skriver, så lär det aldrig inträffa. För du har ju själv sagt att den här inneboende destruktiviteten och den här inneboende dödsdriften tillhör det mänskliga essensen, tillhör det mänskliga väsendet. Och därmed kan man svara, i den mån det är sant, så är det nog ur en synpunkt svårt att tänka sig en form av pacifism. Om man med pacifism menar att man löser konflikter utan att bruka någon form av våld. Så att även där skulle jag säga, så kan man säga, Freud är ju absolut en person som ur ett utanför perspektiv kan, även om vissa skulle tycka illa om det jag säger nu, men det är naturligtvis sant. Freud är i sitt väsen en humanist. En humanist på alla sätt och vis. Han är språkligt begåvad. Han är intresserad av läsning. Han skriver. Han tillhör historien. Och han har värderingar som motsvarar humanismen och den pacifismen. Och det pacifistiska anslaget kan ju ses som en del utav den humanistiskt bildade människan. Och på det sättet, men hans teori utesluter det som han föreslår i det avseendet. Han har ju en annan sån här nyckelfråga, och det är ju att han använder sig av ordet legering. Alltså det finns en legering, och legering betyder att erotik och förstörelse, sadism, masochism, lusten att njuta av förstörelsen finns inskriven såsom en potentiell möjlighet. De kan ligeras med varandra. De två separata drifterna kan föras samman i en struktur där båda elementen ingår. Det är det ena svaret. Sen är det andra svaret är ju det svar som vi har tagit del av, vi som är Freud-studenter, när vi läste masspsykologi och jaganalys. En människa är inte likadan enskild som den är tillsammans med andra personer. När kannibalfesten börjar, då släpper, alltså det är ett ömsesidigt nedbrytande av överjag, moral och civilisation. Och i grupp kan man ju få människor att bete sig alldeles avskyvärt, som man säger. Och då blir det jubel när man förnedrar och mördar människor. Det är möjligt att göra. Och det skulle möjligen peka på att Freuds eget antagande om den skröpliga mänskliga naturen är inte helt felaktig, åtminstone inte om människor kommer tillsammans i vad man skulle kunna kalla gemensamma aktiviteter. Då blir det någonting som inte är möjligt enskilt blir möjligt genom Gustav Le Bons antagande om smitta. Vi kan smitta varandra. Kontaminé. Man kan bli kontaminé. Man kan bli smittad av ondskan. Jag tror till exempel så som Hannah Arendt delvis har beskrivit. Alltså det finns något i den strukturen som gör att masstrycket kring barbari är oerhört svårt, och det är, man måste konstatera att i historien är det på det sättet att det är undantag som står emot och har tillräckligt mycket integritet, och majoriteten följer minsta motståndets lag. Och jag brukar ju ibland i de här sammanhangen när den här frågan tas upp peka ut att majoriteten av de tyska läkarna anslöt sig trots allt till en arisk medicin under trycket av nazismen. Och barbariet när det väl drar igång är skrämmande och finns det. Det är ju inget roligt att konstatera, det kan man ju säga. Nej. En bottenlös hänsynslöshet och människokram i sinnet. Tillsammans. Tortyr till exempel. Alla de här krigsfångarna som man hör rapporter ifrån, till exempel Ukraina och Sovjetunionen, vittnar, de har blivit torterade. Liksom. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det finns något som heter skenavrättning som lär vara djupt skrämmande och som de har blivit utsatt för och fysiskt plågade. Och det är ju för en människa med normalt värdesystem ingenting man vill ta del av ens. Man skulle helst vilja att det inte är sant. Men det är så som det är, och dokumentationen av människas ondska är inte svår att göra. Den når utan gräns. Här finns i den här boken en mycket viktigt avsnitt i religionen. Och det är ju Romain Rolland som pekar ut en fråga och som han själv då kommenterar. Det finns ett yttrande som Peter Gay tror jag gör. Alltså jag citerar Peter Gay här, så ska jag kommentera det där lite sidan om. Freud var inte någon statsvetare, religionshistoriker eller arkeolog. Boken utgör en kortfattad psykoanalytisk samhällsteori. Han var en psykoanalytiker som försökte tillämpa sina teorier på olika manifestationer av den mänskliga naturen. Det var precis vad de första samhällsteoretikerna ända tillbaka till Platon och Aristoteles hade gjort. Men Freud förankrade sin analys av det sociala och psykiska livet i en teori om den mänskliga naturen som i hög grad var hans egen. Och det är ju också någonting som man tänker på, eller som jag tänker på. Jag kan inte begära att alla håller på att tänka på det, men jag tänker på nämligen att vad är det för genre den här boken, till exempel, eller Freuds teori är? Ja, och det här är en kommentar, Peter Gay, idéhistorikern Peter Gay. Och det kan man säga, Freud är i förhållande till religionen framför allt upplysningskritiker. Han är oerhört störd av alla undersökningar som inte leder till sanning. Han är upptagen av sanning. Han är upptagen av en naturvetenskaplig sanning. Och så har han då komplementet till det i den psykoanalytiska sanningen. Och religionen för honom, det är lögnhalsar. Det är personer som inte våga ta reda på hur det är, och det är personer som tillämpar förklaringsmodeller som inte är, som han kallar det, vetenskapliga. Det är hans huvudinriktning, samtidigt som han är enormt upptagen av religionsfrågan i hela sitt liv. Sen påpekar Romain Rolland någonting, och som ju jag tror stör Freud delvis, och det är ju att det finns, som vi har talat om en gång tidigare, och det var när Romain Rolland pekar ut den oceaniska känslan som den religiösa erfarenheten kan ge, och att det finns någonting i det som är starkt och någonting som är det som kanske både är skrämmande och någonting som är berusande. Och då svarar ju Freud att det sammanhänger säkerligen med det oseparerade barnets upplevelse i förhållande till modern. Och då är det inte längre en analys knuten till faderslinjen, till kunskapslinjen, utan då blir det en analys knuten till det symbiotiska och det affektiva. Och så som de säger kleinianerna, det preverbala. Då är det preverbala och duellsituationen och det oseparerade barnet som får tillgång till känslor av oceanisk karaktär som också förbinder med religion. Och så det är en annan aspekt av religionsfrågan här. Och sedan är ju Freud, ni får inte glömma, ju mer noggrant man läser Freud, ju mer kan man associera till olika texter. Och vi får inte glömma att masspsykologi och jaganalys skriver 1921. Och den här är skriven sommaren 1929 och publicerad 1930. Då är ju folk, Freud, upptagna två frågor. Nämligen kyrkan och armén. Och i hans analys av kyrkan och armén så kan man nog säga att det du antyder skulle kunna vara möjligt att dra som slutsats utifrån Freuds studier. Att vi mycket väl skulle kunna tänka oss en kyrklig institution, liksom av ännu mer naturliga skäl, en militär institution som skulle kunna begå barbariska handlingar. Det finns en potentialitet i, utifrån Freuds analys, att så skulle kunna bli fallet. Sedan har han ju en annan kritik som ju finns i den här boken och som jag minns noggrant just nu. Och det är ju att Freuds analys av den mänskliga naturen är på kontrakurs mot religion, vissa religiösa budskap. Alltså Freud tycker, skulle man kunna säga i all enkelhet, att det är orealistiskt att kräva av människor att de ska älska alla människor med samma kärlek och omspänna alla människor nästan, alltså att älska nästan så som dig själv eller älska nästan så som de som du är nära knuten till, att det är öppnar potentiellt upp för hyckleri och att det inte är sant, utan sanningen ser ut så att vi väljer exklusivt. Och den freudiska teorin är en teori om kärlekens exklusivitet, och exklusiviteten kan inte ersättas med generaliserad kärlek enligt den freudiska uppfattningen. Så att på det sättet är det ett antal ifrågasättande utav religionen på lite olika nivåer och lite olika angreppssätt. En aspekt som jag har noterat under dessa år då jag har mött människor av skilda slag är ju att rent generellt att kunskapen om psykoanalysen är ju extremt bristfällig såklart. Och några grundläggande misstag, det är många grundläggande, nästan hur många som helst, men ett som är ju alldeles uppenbart som, alltså i den här texten så är det alldeles uppenbart att han har, att stora delar av hans teori är förankrad i biologi, i hans föreställning om biologi. Så hans uppfattning är att dödsdriften, aggressionsdriften och varianter utav det tillhör den mänskliga naturen, är någonting vi föds med. Och det här miljöperspektivet, att den skulle gå elimineras genom miljökorrigering av olika slag, är inte kompatibelt med vissa centrala aspekter utav den freudiska teorin. Och den här idén, och som är en följd av det skulle jag säga, Freud har ju två kategorier som är ju avgörande i det freudiska verket och som inte heller är speciellt populärt och inte heller speciellt uppskattat. Och det är ju att han undersöker varje gång om en enskild människa har förutsättningar att gå i psykoanalys. Och vad betyder att ha förutsättningar att gå i analys? Jo, det betyder förutsättningar till förändring. och om förändringspotentialen finns där. Och hans svar är ju grosso modo att det är väldigt många som inte har förutsättningar att förändra sig. Och det är ju en uppfattning som idag vi inte generellt tolererar som uppfattning. Utan vi har ju trätt in i ett samhälle där alla människor kan förändra sina liv. Till exempel med hjälp av psykoterapi eller med hjälp av psykofarmaka eller med hjälp av, som de säger, psykoedukativa åtgärder av skilda slag. Eller med hjälp av KBT. Och Freud skulle nog svara på den frågan att det är en överdrift och en illusion. Människans materia är betydligt trögare, att förändra sitt liv. Några har förutsättningar till det, men alla har det inte. Och det kan man säga, det skulle man kanske inte primärt relatera till klassperspektiv. Freud är inte så där enormt förtjust i klasstankar, utan det skulle man primärt relatera till biologi. Primärt. Och naturligtvis också miljö, men också biologi. En kombination av biologi och miljö. Interaktionen mellan biologi och miljö. Och det tror jag idag är bland vissa forskare en uppfattning som de delar med Freud. Alltså moderna forskare som delar detta med Freud. Yes. Sen finns det ju en annan sak som ligger i linje med det här och som jag läser upp. Ett yttrande här. Vi människor har det svårt. Vi är olyckliga. Livet erbjuder sjukdom och död. Naturen hotar oss med förgörelse. Och våra relationer till andra vållar oss lidande. Alla gör vi det mest desperata försök till att undgå denna olycka. Lustprincipen dominerar och vi försöker lindra medel. Vi söker lindrande medel. Surrogat som gör eländet mindre. Och berusningsmedel som gör oss okänsliga. Religionen är endast en av dessa medel. Och den är inte effektivare än andra. På många sätt faktiskt mindre effektivt. Freud betonade att det mest framgångsrika, eller rättare sagt minst otillfredsställande, det är mina ord här, av dessa medel är arbetet. Och arbetet binder individen fast vid verkligheten och till den mänskliga gemenskapen. Och där kan man naturligtvis, och som också är en del av den psykoanalytiska historien, diskutera frågan om vad han menar med ordet arbete. Det finns ju många olika arbeten som de som jobbar på arbetsförmedlingen känner väl till av skilda slag. Och jag tror att Freud något vagt ignorant och vagt elitistiskt tänker sig att arbete är det han själv sysslar med. Alltså att vara läsande, skrivande, konstnär, textanalytiker och ägna sig åt intellektuella och konstnärliga och vetenskapliga arbete. Och att det är det som skapar gemenskap och binder människan till verkligheten. Då är frågan, vad gör de andra som inte har de här arbetena? Och har de arbetena samma funktion eller inte? Och vad är det, kan man säga det generellt om arbetet? Eller måste man diskriminera och kategorisera och etablera dikotomier mellan skilda typer av arbete? Men det är alldeles uppenbart att det här subjektiva inslaget, att hans egen förmåga till arbete och hans egen förmåga att uppskatta arbete och uppleva sig vara i någon form av kollektiv arbetsgemenskap är av avgörande betydelse. Alltså det är väldigt svårt att använda ordet arbete utan Alltså det enda sättet, tänker jag, att använda arbete som ett abstrakt begrepp, det är ju där arbetet i så väldigt stor utsträckning är knutet till, som man säger på franska, den symboliska ordningen. Där är det ju någonting som är entydigt. Alltså skrivarbetet kan man ju bedriva, läsarbetet kan man ju bedriva som en absolut kategori, men en viss form av arbetsgemenskap förutsätter ju ett empiriskt tänkande. Vem jobbar man med? Var delar man? Vilken typ av kontinuitet finns det? Vilka gränser och begränsningar finns det kring den materiella sidan av arbetet i förhållande till försörjning? Alltså en rad andra faktorer som gör att man förstår den konkreta arbetssituationen. Men Freud tror jag här talar om arbete abstrakt, och arbete abstrakt, om det ska bli rimligt, är svårt att se som någonting annat än intellektuellt och konstnärligt och vetenskapligt arbete. Det blir väldigt svårt. Manchester 1850 är inte samma sak som Torslandaverken 2024. Det är olika betingelser, det är olika längd på arbetet, det är olika vila, det är olika utbyten på olika sätt. Så att det är svårt att se arbetet abstrakt om man talar om den historiska förändringen i förhållande till manuellt arbete. Arbete för Freud betyder ju, skulle jag vilja säga, som också finns i honom, durcharbeiten, genomarbetning, att durcharbeiten. Och det är ju arbete, tror jag, generellt drömarbete, traumarbeit och denken, arbeit, är ju någonting som där individen bearbetas och tas i anspråk. Och personens historia tas i anspråk och bearbetas och förbinder människan till någonting som har med livet att göra. Och man kan ju också då tänka arbete typ att jag är löneslav. Men det är inte det sättet som Freud tänker sig kring arbete, utan det är en annan, mer djup psykologisk innebörd i ordet arbete. Och det är det han tänker är det mest tillfredsställande. Och det är mer tillfredsställande då än droger, religion och andra, som man säger i Göteborg, exter. Det är en annan kvalitet på det som han föreslår, meningsbärande. Och han har ju inför det en begrepp som är ju inkarnationen av arbete. Och det är ju det han kallar sublimering. Sublimering. Och då blir ju arbetet någonting som knyter an till den psykoanalytiska teorin om bortträngning och fördrängning eller icke-fördrängning. Och sublimeringen karakteriseras ju av att den inte är knuten till fördrängning, till bortträngning. Jag tror att många människor som läser den här boken tänker sig tanken att Freud implicit har någon föreställning om avskaffandet av gränser och begränsningar, och att vi skulle vara mer ha mindre hämningar och vara mer hämningslösa, att det skulle leda till något bättre och tillfredsställande liv. Och det finns ingenting i det. Däremot är det ju så att många tolkade till exempel under 30-talet i Sverige då man skapade boendeformer som var mer det som syftade till den moderna människan och den fria människan skulle vara i större utsträckning hämningslös. Och så det finns också i specifika lösningar och läsningar av den här textens slutsatser som inte är tillräckligt problematiserade i förhållande till helheten av boken. Det är ju inget konstigt att en människa som Freud till sist tvingas av naturliga skäl att reflektera över det samhälle som människor lever i. Vad är det för samhälle? Och det är heller inget konstigt att personer efter Freud, allt ifrån Karin Horney, Erich Fromm, Marcuse, Adorno, Wilhelm Reich, funderar över vilket samhälle skulle det gå att skapa som gav bättre förutsättningar för människor att leva. Det sysslar ju människor med hela tiden. Freud gör ett yttrande som ju är intressant, och det är att det finns ingen absolut korrelation mellan sträng uppfostran och strängt överjag. Alltså en person kan mycket väl fabricera ett strängt överjag utan att ha blivit utsatt för en sträng uppfostran. Och tvärtom. Det som jag vill hävda, och det är därför lagfrågan är central. Alltså, man skulle yttra mig så här. Det finns en eftersläpning mellan den mänskliga naturen och lagstiftningens förändring. Det tar tid att vänja sig vid nymodigheter, om jag kallar det så. Och därmed vill jag ha sagt att jag tror inte vi vet vad effekterna av att vi lagstiftar bort vissa gränser och begränsningar, och vi lagstiftar fram nya gränser och nya begränsningar. För det sker ju både och. Min empiriska erfarenhet, jag har en lång och gedigen erfarenhet av empirisk karaktär av att flyga Air France. Jag tror att få skulle kunna konkurrera med mig i detta fallet. Jag har flugit fram och tillbaka om och om igen. Ifrån Göteborg till Paris och ifrån Paris till Göteborg. Och den empiriska erfarenheten är väldigt tydlig. Att en gång i tiden, på 80-talet, så rökte alla och alla drack vin klockan 11. Även mycket framstående människor av som hade god inkomst och var välklädda ägnade sig åt rökning och vindrickning redan i det planet. Det lyfte på den tiden, lyfte planet 11:15. Och vi var framme i Paris 2013. Då rökte man. Det är ju helt förbjudet. Det är ju, alltså det är ju fängelsestraff på det. Det säger de ju direkt att om ni röker, och då finns det något som heter elektriska cigaretter, eller heter det så? Elcigaretter. Ja, de är inte, men även de är helt förbjudna. Det leder också till fängelse om man bränner på en sådan cigarett. Så det är en annan typ av gräns och en annan typ av begränsning. Jag tror att den stora skillnaden är att det som en gång var en fantasi har idag blivit mycket mer av en verklighet, möjlig att realisera i en rad olika uppfattningar. Och det är skillnaden. Och sen har det kommit andra gränser och andra begränsningar utav en helt annan karaktär. Och då är frågan, vad får det för effekter på konstruerandet av överjaget? På en interrogation, frågetecken. Alltså, Freuds beskrivning av människans, och att i själva skapelseakten ingick inte att människan skulle vara, få ett lyckligt liv. Det är det precis det han säger. Så kan man säga så här, att jag tror, och nu tar jag en Freuds position för jag har heller inga lösningar, men jag tror att vi har hundratusentals människor i Sverige som är förtvivlade över det liv de har. Jag tror att de är fullständigt förtvivlade, missnöjda, olyckliga. Och det som de säger i tidningsreportagen, den psykiska ohälsan ökar lavinartat. Och det tror jag i betydelsen att människor upplever begränsad tillfredsställelse i sina liv. Och utifrån det så finns det alltid desperata försök att förändra detta, och en förhoppning att just den speciella förändringen skulle innebära någonting väldigt positivt. Jag flyttar till landet. Det får man nog nu. Nu flyttar jag till landet och jag ska odla potatis till exempel, och att det ska kännas väldigt bra. Eller jag provar en ny utbildning, eller jag gör en det ena en det andra. Och att det finns väldiga förhoppningar knutna till den form av yttre förändring. Det uppfattar jag så som ett psykologiskt normaltillstånd i ett samhälle med begränsad gemenskap mellan människor. Själv har jag inte trott på det så mycket. För att återvända, är ju summan av kardemumman att restriktioner, begränsningar i religionens namn, i moralismens namn, i samhällsnyttans namn har, är en påfrestning för människan. Men även om den påfrestningen skulle upphöra blir det inte saker bättre än då. Det är ändå det som är hans grundtanke. Vad man möjligen skulle kunna som konklusion säga, att, och det är väl inte helt oviktigt, det skriver han ju inte, men jag skulle ändå vilja säga det, att vad han säger, att de personer som kan etablera ett fritt förhållande till gränser och ett fritt förhållande till när gränserna kan överskridas, de har störst möjlighet att leva på ett tillfredsställande liv. Det kan man väl säga. Och det är väl generellt sett den freudiska positionen, att tankefrihet, kreativitet och förmågan att tänka är i livets tjänst, och det tillhör minoriteten, och majoriteten är antingen gränslöst gränsöverskridande, alternativt gränslöst gränslydande. Tack för idag.